Det här är en ganska mäktig takt, eller hur? Till en början tycker man, åh, det här är vilken kraft. Men man börjar tröttna efter ett tag, va? Man börjar bli ganska less. Det är för det fattas någonting. Det är samma om vi skulle ha det här lilla. Vi har ju en sån här fin grej. Det är mysigt till en början, va? Men efter ett tag fattas det någonting. Det saknas någonting annat. Så vi hamnar fel. Och sen kan det finnas olika rytmer. Och den enda rytmen jag kan, det är väl egentligen den här. Samma där. Efter ett tag så det fattas någonting. Så alla behöver komma till tals. Och då kan det ju låta på olika sätt. Det skulle ju kunna låta så här. Men det där lät ju inte speciellt vackert, va? Eller hur? För det fanns ingen gemensam rytm. Det fanns inget kitt som höll hela... Ett underbart vackert trumsolo har en sorts grundton, ett sånt grundkitt som gör att hela det här fantastiska instrumentet kommer i funktion och alla delarna som vi ser som är vackra och som skiner och som låter kommer i funktion. Och så får man höra en fantastisk vackert trumsolo. När allting kommer i funktion, när alla delar är verksamma. Och lite den bilden tänker jag mig att helig ande är det kitt som gör att en församling går framåt enade som ett. Om vi tittar i första Korintierbrevet 14 och 26. Det är ju ett stycke där Paulus jobbar mycket med det här med enhet, med att vara ett. Så läser vi från första Korintierbrevet 14 och 26. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar, och de är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, har vi alla fått del av en och samma ande. Nu tog jag med er till ett fel bibelställe. Nu ser jag, ni bläddrar och ni hittar inte det, för att det här bibelstället, det kommer sen. Men orden jag läste nu, de finns i första Korintierbrevet kapitel 12, vers 12-14. Ursäkta mig. Där finns de här orden jag läste nu. Där finns de. Och då tänker jag som sagt göra lite nedslag framöver här. Jag kommer att prata om hur vi kan tillsammans tolka Bibeln tillsammans. För det är ju så att det här är Guds ord. Men det är finurligt. Det behöver tolkas. Det behöver förstås. Och det behöver vi göra tillsammans. Så vi hittar, vad vill Gud? Hur tänker Gud med allt som tillhör livet? Hur tänker Gud med äktenskap? Hur tänker Gud med alkohol? Hur tänker Gud med alla de här frågorna som vi lever i och rör oss i vardagen? Och det behöver vi söka tillsammans. Så jag kommer att kanske någon gång framöver här prata om det här med att tolka Bibeln tillsammans. Hur gör vi det här tillsammans? Hur hittar vi det här tillsammans? Jag kommer att komma ner i det kristna livet, i gudstjänsten som jag kommer att predika om idag. Det kommer att handla kanske om evangelisation någon gång när jag predikar. Och någon gång kommer det att handla om gåvor. Men allt kommer att hamna i ungefär det här att vi gör det tillsammans. Vi gör det tillsammans. Och nu tänker jag idag titta lite grann just på det vi gör nu. Gudstjänsten. Gudstjänsten. Och då åker vi iväg till första Korintierbrevet 14 och 26. Första Korintierbrevet 14 och 26. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Det vill säga, alla som kommer till en gudstjänst eller till en samling. Och här vänder han sig till de som är troende, de som bekänner Jesus Kristus, som är fyllda av ande, för det blir du när du tar emot Jesus i ditt liv. Han vänder sig till dem och säger, ni har alla någonting att bidra med. Varenda en. Och det säger ju Guds ord till dig och mig idag också. Du har någonting att bidra med till Guds folk också. Till oss. Alla har vi. Så när vi samlas så är det viktigt att tänka att vi har alla någonting att bidra med. Vi är alla verktyg i Guds verktygslåda. Vi är alla en del i Guds trumsätt, om vi skulle säga så. Om jag skulle ställa dig en fråga, varför kommer du på gudstjänst? Varför går du till gudstjänst en söndag? Varför offrar du en fantastiskt fin vårdag för att komma hit? Då kanske jag skulle få lite olika svar. Jag skulle nog få av de flesta det här svaret att tillbe Gud, att upphöja Gud, att göra mig tillgänglig för Gud, att upphöja Gud, att liksom tillbe Gud. Det tror jag många av oss skulle säga ja, tack och amen till. Men sen är det nog många av oss som skulle svara, jag går till gudstjänst för att bli uppbyggd. Jag går till gudstjänst för att få bli uppbyggd, för att gå härifrån med lättare steg än jag kom. Eller med starkare steg, eller med att helt enkelt gå härifrån kanske annorlunda än när jag kom. Utmanad, uppbyggd. Det tror jag många av oss skulle skriva under på. Och det är ju inte fel. Det är ju inte fel att ha de här förväntningarna. Och det är ju inte fel också att gå till gudstjänst med en förväntan att bli uppbyggd. En förväntan att kanske gå med lättare steg eller med mer kunskap eller styrkt eller uppbyggd. Som det stod i bibelordet. Låt allt ske till uppbyggelse. Det är inte fel att komma med den förväntan. Större delen av breven i den här fantastiska bibeln handlar ju faktiskt om att vårda och ta hand om gemenskapen. Att vårda och ta hand om, bygga upp de troende. Varför? Varför handlar det om att vi ska bygga? Är det för att vi ska stanna upp vår tillvaro och sätta oss ner och börja titta i naveln och bli introverta? Nej! Det handlar inte om det. Men det är tillåtet att tänka att Gud vill bygga upp sin församling. Gud vill bygga upp de troende. Därför att det är ju bara liksom att de här domineras av att bygga upp Kristi kropp. Handlar ju om Jesu förbön när han ber att de ska bli ett. Det är ju grunden för att man i breven har sånt fokus på att bygga upp de troende. Det är ju Jesu egna bön som är grunden för det. Och varför behöver vi bli ett? Jo, men det är bara genom att vi är ett som vi kan bli ett ljus, som Bibeln också beskriver. Det är bara när vi är ett. Så vi kan bli ett ljus. Det är Guds folk som blir ett ljus. Det är pluralis. När det i Johannes evangeliet står att ni ska vara ett ljus, så står det ju inte du, utan det står ju ni. Det är för att när jag inte orkar vara ett ljus, då är du ett ljus. Och då fortsätter gemenskapen att lysa. Vi ska ju bygga. Det är vi som är ett ljus. Det är inte bara en. Det är ju vi som är ett ljus. Därför behöver vi vara ett. Det är bara därför vi kan vara ett ljus. Det är endast om vi är ett som vi kan leva missionsbefallningen. Jag tillhör ju den, och det är det här som är så viktigt. Att ni prövar allt. Jag tillhör den teologiska tolkning som menar att det börjar i gemenskapen. För utan gemenskap så blir det ingen rörelse. Det stannar inte i gemenskapen, för då blir det heller ingen rörelse. Men det måste ju börja i en gemenskap för att det ska kunna bli en rörelse utåt. Så att vi kan leva missionsbefallningen. Mitt i vår gemenskap, med vår gemenskap. Så menar jag, det börjar ju där någonstans. Att vi är ett. Så att vi tillsammans tar steg ut på torg. Så vi tillsammans tar steg. Även om jag inte är personen som gör det. Så gör vi det tillsammans i bön och förbön och längtan och undervisning och allt. För vi är ett. Det blir liksom inte två läger. De går och de stannar kvar. De är ute på gatorna. Nej, vi är ett. Vi är ett. Det är endast som ett som den troende skaran kan bevaras. Det är endast som att vi blir ett som gör att vi bevaras. Och vad är Jesu förbön? Jo, att de troende ska bevaras. Så det är viktigt. Det är viktigt, vänner, att se att gudstjänsten, när vi samlas, också är till för att vi ska bevaras i tro. Styrkas i tro. Och här kanske vi får krypa till korset. Jag får göra det, och jag har fått göra det många gånger. För när jag kommer till gudstjänst så tänker jag så här. Nu ska jag bli styrkt. Nu ska jag få någonting som tar liksom vidare så att jag kan ta det ut i vardagen. Jag. Men vad stod det i bibeltexten? Alla har någonting att bidra med. Alla har någonting att bidra med. Bibeltexten är tydlig. Det kanske inte är så att jag ska hela tiden tänka, vad kan jag få när jag går på en samling eller en gudstjänst? Det kanske är så att Kjell-Arne Singmark också behöver tänka, vad är det jag kan ge när jag går på en gudstjänst? Vad är det jag kan ge? För bibelordet säger att alla har vi någonting att ge. Alla. I sammanhanget här så är bibeltexten tydlig. I kapitel 12 och 13 och 14 så talar Paulus om de olika gåvorna i församlingen. Om de olika gåvorna i den kristna gemenskapen. Det är jättetydligt. Men poängen med hela det här avsnittet är just det att vi alla har någonting att bidra med. Alla. Det är ju fantastiskt. Lilla jag kan väl inte, jag vet väl inte. Men snälla någon, du är fantastisk. För du har en helig ande i dig. Du kan mycket, du vet mycket. Du kan bidra med mycket. Du kan bidra till dina syskon. Och när Bibeln pratar om syskon så är det lika tajt som en fin relation mellan bra syskon. Jag kämpar med en relation som jag har med ett syskon. Men jag har också ett syskon där jag har en fin relation. Så jag har sett båda. Så nu talar jag biologiska syskon eller mamma och pappa syskon. När Bibeln pratar om syskon så är det en beskrivning. Alltså det Bibeln vill är att vi ska vara så tajta som fina syskon kan vara i en vanlig familj också. Det är viktigt. Så när vi samlas så har vi alla någonting att komma med. Och det betyder att när vi samlas så kan det vara så att vi alla behöver komma förberedda på att dela någonting. Att ge någonting till någon. Vi kan alla be frimodigt innan en gudstjänst, innan en samling, söka Gud och be om att hur kan du använda mig, Gud? Hur vill du använda mig nu till uppbyggelse för mina syskon? Hur kan jag vara med och stärka och uppbygga och hjälpa till att bevara mina syskon i dig, i tron, i Guds kropp? Eller för all del, vad kan jag göra? Hur kan jag uppmuntra? komma med tilltal till gäster som är nya här. Tittar jag tillbaka på mitt kristna liv så är det ju inte varje söndag. Det är inte många gånger som jag har kunnat veta eller säga att Kjell, den där bönen bad du. Så är det ju. Men jag vill ändå uppmuntra oss att göra det. För vi är kallade, för vi har alla någonting att dela med. Och då kommer jag ge några konkreta tips nu. Och de här tipsen har jag inte tagit utifrån något bibelord. Utan de här tipsen kommer utifrån erfarenhet. Mitt livs erfarenhet, kan man säga. Men jag känner mig manad att ge dem. Och då är ett tips inför en samling, inför en gudstjänst. Det kan vara att ta tid för bön. Ta tid för bön. Sök Guds vilja, vad just du kan bidra med för att uppmuntra, uppbygga. Vad kan du komma med in i gudstjänsten? Vad kan du ha med in i gudstjänsten för uppbyggelse till dina syskon eller till någon som är här som gäst, som för första gången? Det kan ju vara att Gud säger till dig att den ska du uppmuntra idag. Det kan vara att Gud säger till dig att den där ska du bjuda hem idag. En del i min väg till frälsning var att jag och min dåvarande hustru Camilla, vi for iväg till ett valborgsmässofirande som bedrevs av missionsförsamlingen i Ume. Där var det ett par som innan de for iväg på den här valborgssamlingen hade känt sig manade att göra ordning massa tonfisksallad och grejer. För de hade fått ett tilltal att de skulle bjuda hem någon. Det visade sig att den de skulle bjuda hem då, det var jag. Därför att där fick jag sitta en hel kväll och ställa de mest omöjliga och möjliga frågor om kristen tro. En jätteviktig kugge till att jag skulle bli frälst. Kanske är det det Gud säger. Du ska bjuda hem någon efteråt. Jag ska visa dig vem du ska bjuda hem. Kanske är det att Gud ger dig ett profetiskt tilltal som Gud vill att du ska säga. Kanske är det att Gud ger dig ett vittnesbörd. Kanske är det att Gud kallar till att medverka i förbön. Att be för någon i bänken eller i förbönsplatsen. Kanske är det någon du ska erbjuda hjälp. Kanske är det en sång du ska sjunga. Kanske är det att Gud säger till dig du ska sjunga den här sången idag. För att det kommer att bygga upp någon. Kanske är det det. Kanske är det så att du får ett bibelord du ska säga. Kanske är det så att någon säger till dig, Gud säger till dig, menar jag, nu ska du leda församlingen i bön. Nu ska du höja din stämma och be högt och ta med församlingen i bön. Kanske är det det som Gud säger att du vill ska göra. Kanske är det så att Gud säger till dig, nu vid kyrkkaffet så ska du inte sätta dig med dem du brukar sätta dig. Nu ska du sätta dig med någon annan. Och du ska sätta dig precis med den personen. Kanske är det till och med det. Förutbestämda gärningar som Gud vill att du och jag ska gå för att bygga upp hans kropp. Eller hur? Ett annat tips jag vill ge... När jag predikar så försöker jag hålla en spegel här för att spegla mig själv. Och här håller jag gärna upp den här spegeln. För det är ett tips, det är kom i tid. Det här är svårt. Det här är jättesvårt. Men jag tror det är jätteviktigt att komma i tid. Ja, men det är så stressigt. Och hur ska vi hinna? Hur ska vi göra? Och kläderna och maten och frukosten och... Ja, men några konkreta tips då. För att jag har själv varit familjefar. Jag vet hur lätt det är och hur svårt det är. Så några tips då är, planera redan kvällen innan. Oavsett om du har små kultingar som springer omkring. Eller om du är ett ensamhushåll. Eller om du bara är två. Så tror jag du har erfarenhet om hur stressigt det kan bli. Planera i tid. Lägg fram kläderna. Bestäm kvällen innan vad det ska vara för kläder. För hur många månader springer man inte omkring? Och vad ska jag ha? Och var är skjortan? Och den är inte stryken. Och lilla Lisas byxor är inte rena. Och så springer man runt och så till slut. Och det är en faslig stress. Gör färdigt det kvällen innan. Ett tips. Ett råd i all välmening. Duka frukosten. Ställ fram koppar och porslin och allting på bordet innan. Kvällen innan, innan du går och lägger dig. Det tar 5 minuter, men på morgonen är det alltid stressigt. Då är de där 5 minuterna guld värd. Så ett tips kan helt enkelt vara förbered. Förbered för att förenkla tillvaron på söndag morgon. Men inte bara kom i tid, kom i frid. Kom i frid. Jag vet gånger när jag och min dåvarande familj, jag vet gånger när jag och Anneli, fast vi nu bara har två, så att vi är bara två, så vet ju jag hur det kan vara på morgon. Man ryker ihop. Är jag ensam om att bråka en söndag morgon med min partner? Jag tror inte det. Är jag ensam om att ha bråkat med mina barn en söndag morgon? Jag tror inte det. Jag tror inte det. Det jag har lärt mig då, det är att komma i frid. Att göra upp med mina kära och nära. Att göra upp med min fru. Att göra upp med mina barn och säga förlåt mig. För att jag skrek åt dig, för att du inte lyssnade. För att du liksom inte klädde på dig i tid. Förlåt. För ett sinne i ofrid. Ett sinne när man kommer som familj eller som partner och är arg på varann. Det är låst här i bänken. Så ett tips i all välmening, kom i frid, gör upp med din partner eller med dina barn. Så ni inte dånar in här med striden fortfarande olöst. Det är samma sak med oss syskon emellan. Om jag sitter som syskon i samma bänk som någon som jag har en strid med. För det vet vi. Det vet vi. I församlingar, jag har sett det i så många församlingar och jag har haft det i mitt eget liv, så kan det finnas strider. Ja, men om inte jag har frid så kommer jag att vara låst för förkunnelse. Jag kommer att vara låst för lovsång. För jag sitter och har inte frid med mina syskon. Så kom i frid. Sen en annan sak, ett annat litet tips för att vi alla ska kunna söka och vara med och vara delaktiga i gudstjänsten. Det kan faktiskt vara så att ibland behöver man lite lugn och ro innan gudstjänst. Jag säger inte nu att jag målar upp ett mönster. För det är väldigt lätt att göra det i kyrkor. Så här firar vi gudstjänst. Så här rör vi oss. Så här ser vi ut när vi lovprisar. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så gör vi strukturer och så gör vi rutiner som inte är bibliska. Utan bara bygger på någonting som vi känner oss bekväma med. Är ni med på det? Och här finns det också det här att vi ofta är frikyrkorna byggda så att församlingslokalen blir på något sätt ett enda stort kyrktorg. Och så samlas alla och så är vi glada att se varandra. Hej, vad länge sedan jag såg dig. Och så står man och pratar om veckan som har varit och allt som händer. Och så ser man någon grupp borta i ett hörn som står och ber. Och så tänker man, ja, men vad är det där för en helig skara? Kanske man känner, Men kanske kan det vara så. Att vi som församling behöver sätta oss i stillhet i den här lokalen. Kanske behöver jag komma 5 minuter innan för att kunna sätta mig och Gud, hur vill du nu använda mig? Kanske är det så att all glädje över att träffas, all glädje över veckan som har varit, allt vi vill dela, allt vi vill prata om. Kanske är det så att det är kyrkkaffets plats. Jag säger bara en tanke. Kan vara så. Att vi kan få en miljö där vi kan samla oss, där jag kan sjunka in, där jag kan tänka, nu vänder jag mig till Gud. När vi samlas så tänker jag också att det får råda frihet och det får råda mångfald. För det är vad vi hittar i Bibeln. Vi hittar när de samlades så hittade vi en frihet. Och vi hittade en mångfald. Om vi börjar med friheten så tittar vi i andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 17. Andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 17. Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Herren är anden. Och det Herrens ande är, där är frihet. Ja, nu står vi inför ett bibelord som vi ska försöka tolka. Vad skulle det här innebära i våra liv? Vad skulle det kunna innebära i ett gudstjänstliv? Ja, som jag tolkar det här, som jag ser det här när jag tittar in i ett gudstjänstliv, så är vi fria från de här kulturella strukturerna som har börjat att mejsla fast i församlingar. Det kan vara en gudstjänstordning som ser precis likadan ut varenda gång. När jag först blev frälst, vad hände? Jag gick på en gudstjänst och jag tittade, hur gör de? Hur beter de sig? Jaha, det är så här man gör när man är kristen. Och så gjorde jag som dem och trodde att nu är jag kristen. För att jag gör som dem. Alltså vi bygger upp strukturer. Och så kommer du till en församling och så märker du det är något helt annat här. Och så kommer du till en annan församling och så bara boink. Men här står de ju på huvudet. Och så kommer det till någon församling, men här sitter de ju tysta. Du kan ju höra en knappnål falla. Och så inser man att Gud är stor. Han vill ha mångfald när det gäller gudstjänstfrihet eller frihet. Så jag menar ju att när du är samlad, när vi är samlad så står du när du vill. Du går när du vill. Du står på knä, du dansar, du hoppar, du är tyst, du gråter, du klagar, du jublar. Du sjunger, du pratar, du ber högt, du ber tyst. Du lyfter händerna, du knäpper händerna, du sitter så här. Det är frihet. Det går inte att falla in i ett mönster och säga nu som vi gör i baptistkyrkan eller nu som vi gör i pingstkyrkan eller nu som vi gör i lestadianska kapellet, det är att vara. Nej, där anden är, där är det frihet. Där säger du amen när du vill. Där säger du halleluja precis när du vill. Over there in the States, där har det kommit en kultur. Can I get a hallelujah? Can I get a amen? Jesus sa inte det när han predikade. Petrus när han står på Areopagen, han var inte ute och fiskade efter amen och halleluja och sånt där. Det är fritt. Du ska känna dig fri. Vill du säga halleluja, då gör du det. Vill du inte det, så gör du inte det. Vill du stå och vifta, så gör du det. Vill du inte det, så gör du inte det. Vill du dansa, så gör du det. Vill du inte det, så gör du inte det. Men det är frihet. Felet blir när jag sitter på min sida och tänker, men hur kan den där människan dansa på det där sättet? Eller hur kan den där människan bete sig så? Då kommer bundenheten. Det är lika mycket bundenhet som att säga så här firar vi gudstjänst. Vi gör så här efter den här ordningen och så ska vi göra i alla tider i alla år. Där anden är, där finns det frihet. Det är så viktigt, vänner. Det är så viktigt. Där anden finns, finns det också mångfald. När vi samlas får vi också vara med om mångfald. Efesiebrevet kapitel 5, vers 19. Vi börjar lite grann i slutet på vers 18. Efesiebrevet kapitel 5 i slutet på vers 18 och framåt. Låt er istället uppfyllas av anden. Så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Låt oss istället fyllas av anden istället för att sitta och så dör ska man inte göra och så blir vi läger och så tycker vi och så tänker vi. Låt oss istället fyllas av anden. Och förstå att Gud vill tala genom så många olika saker och sånger och psalmer och hymner. Jag är så less och jag kräks på det här som har hänt i Sverige under så många år. 1989 blev jag kristen. Nu sitter vi fortfarande 2019. 19 kvar i samma tjafs som vi gjorde då, om vi tittar nu i hela Sverige. Och tjafset handlar om lovsång eller psalmsång. Och så sitter de här psalmsångarna och tänker, nej men de där överandliga typerna. Och så sitter de här lovsångsfolken och tänker, titta så steliga och oandliga de är. Alltså i så många år så har detta tänkt, jag har sagt det förut till er. Jag tror att djävulen är naturligtvis en väldigt aktiv del. Men jag tror också att djävulen är den lataste av dem alla, för lathet kommer från ondskan. För djävulen kan sitta och titta när vi förstör mycket själva. Han behöver inte lyfta ett finger ibland för att vi är så duktiga på att förstöra saker själva. Tänk vad djävulen har firat många segrar på församling efter församling efter församling efter församling som har fastnat i detta träsk. Lovsång eller psalmsång, lovsång eller psalmsång. Det har till och med slagit sönder församlingar. Vad är det? Jag är så trött på det så jag kräks. Gud vill ju bara säga, lägg ner. Därför att min gudstjänst, där ska det finnas allt. Mångfald. Man har försökt att göra teologi i varför det ska vara lovsång. Man har försökt att göra teologi varför det ska vara psalmer. Men hallå. Hallå. Vad har du gjort med Guds folk? Och vad fortsätter det att göra med Guds folk? När jag tolkar Bibeln så ser jag mångfald. Psalmer, hymner, sånger, dans. Alltså jag ser ju en mångfald. Därför att alla behöver vi hjälp att öppna våra hjärtan. Alla behöver vi på olika sätt få del av uppbyggelse. Alla behöver vi på olika sätt få hjälp att föras fram till frälsning. Det kan inte bara ske genom ett sätt. Gudstjänsten behöver mångfald. Det är Bibelns gudstjänst. Mångfald. Där mycket får plats. Gudstjänsterna behöver ju heller inte vara lika. Vad gör det om den ser ut så här nu på söndag? Och förra söndagen så såg den ut på ett annat sätt. Och nästa söndag så ser den... Vad gör det? Skakar hela vår värld då? Jag tror inte det. Tvärtom. Så bygger det upp. Så avslutningsvis. När vi samlas har vi alla någonting att bidra med. Alla. Alla. Sen att det råkar vara någon som har ett inledningsord eller någon som predikar eller någon som hjälper oss att fokusera på Gud. Det tar inte bort att alla ni underbara människor som sitter här har någonting att bidra med. Alla. Det kan vara under gudstjänsten, det kan vara efter gudstjänsten. Men det är i alla fall när vi samlas. Alla. Jag tror att när vi samlas behöver vi komma förberedda. Jag tror vi behöver förbereda oss. Inte bara på att ta emot. Utan också att ge. Att ge till varandra. För att bygga upp Kristi kropp. Jag tror att när vi samlas så får vi göra det i frihet och mångfald. Jag tror det är Guds tanke med gudstjänst liv. Frihet och mångfald. Det är vad jag hittar i Bibeln när jag tittar på gudstjänster. Och då är det ju faktiskt så att det kan vi bara göra tillsammans. Det går bara att göra tillsammans. Enade av den helige andes kitt. Strävandes efter att fylla, liksom gå Jesu förbön till mötes där han ber om att vi ska vara ett. Ett. Vi ber. Herre, tack för att du har så mycket fantastiskt för oss i ditt ord.